flasha. Flasha.
53 veckor har vi hållit på. Still going strong, strong going fort. Slashat är fortfarande kvar och vi är hemskt glada att ha nått dagen där vi så småningom kommer att fira vårt årsjubileum. Tom, är du med mig?
Jag är med dig, gode vän, och jag är så väldans taggad faktiskt.
Du får svära, vi har en explicit på iTunes. Det är bara att gå loss.
Helvetes jävligt snabbad, taggad menar jag såklart. Nej, det är nämligen årsshowen efter den här ordinarie slashat. Så är du en slashats konsument, vilket du torde vara med tanke på att du lyssnar på oss just nu, så är det alltså dubbelt upp idag. Först får du en helt vanlig show och efter detta, eller ja, efter detta live då, men för dig i podcastväg och via iTunes, så får du årsshowen som också kommer ut på iTunes och på
den
sajten.
Den ligger precis bakom det här avsnittet. Så det är bara att bläddra ner ett steg, så ligger den där och väntar på dig.
Yes, så är det.
Men vi har ju faktiskt ett vanligt avsnitt att ta hand om här i absolut första hand.
Mm-hmm. Det gamla vanliga kan man kalla det för.
Precis.
Ska vi se, vi har lite personalia att gå igenom precis som vanligt i början av en show. Vi har ju våran tävling, våran årstävling med jättefina priser i potten. Ni kan till exempel vinna en Modern Warfare-kopia till valfri plattform. Det innebär alltså att det kan vara en 360, det kan vara en PC eller det kan vara en PlayStation 3. Vill du ha den till din Game Boy så kan vi tyvärr inte hjälpa till på den fronten. Men ja, ni förstår upplägget. Ni kan också vinna Photoshop Elements, är det väl Jesper va? 8?
Precis, och du glömde nämna att det är Modern Warfare 2 såklart, ja. Men det kanske är sjukt uppenbart.
Det goes without saying. Och så har vi naturligtvis, och så även då Adobe Photoshop, där är ju till valfri plattform. Dock inte PlayStation annat, utan till PC eller Mac. Sist och inte alls minst på något sätt, så har vi en 300 kronors gift card. Till iTunes Music Store eller till motsvarande musiksajt på nätet. Säg bara, den som vinner den, säg bara till vart du vill ha 300 pix. Så får du 300 pix av pappa Tommy och pappa Jesper på Slashat. Det är alltså saker som ni kan vinna. Och vad ska ni göra för att vinna de här sakerna? Ni ska göra någonting otroligt enkelt. Ni ska helt enkelt göra någonting kreativt runt Slashat. Det är sjukt flummigt. Till en milda grad att jag... är oroligt för om alla förstår egentligen vad vi är ute efter. Men vad vi vill att ni ska göra är att ni gör någonting kreativt med Slashat. Det kan vara att virka en vante med våran logga på. Eller att skriva ett blogginlägg om oss. Kanske klippa ihop en egen best of med våra felsägningar. Kanske göra en egen signaturmelodi. Sen att vi är på väg med detta. Gör någonting kreativt. Klipp en bonsai, ett bonsai-trä som loggan.
Ja, det finns med andra ord inga som helst gränser. Ja, vi satt faktiskt en liten gräns sist. Att det får ju helst vara lagligt. Eller helst, det är nog bäst att det inte är olagligt. Så slipper ni och vi hamna i trubbel för det. Så det finns mycket inom lagens ramar man kan hitta på.
Mm-hmm. Så kom ihåg, håll inom lagens ramar på alla möjliga sätt. Men ja, så kom ihåg nu att det är måndag, nästan, eller på måndag den 29, det vill säga på måndag. Lite beroende på när jag lyssnar på detta. Men den 29 mars 2010 är sista dagen att lämna in den. Så se nu till att vara med och vinna priser. Fina priser till hela familjen.
Och du sa att ettan får välja pris först.
Nej, det sa jag inte. Men vi kan säga det. Du säger det, så vi kan dricka lite öl så länge.
Ja, vi väljer ut tre stycken här. Och helt enkelt för att inte ge bort saker till folk, saker till sådana som redan har såna här saker, så är det helt enkelt ur den här prispotten får ettan välja först, tvåan välja som nummer två och trean får helt enkelt det som blir över. Så får de göra vad de vill med det, helt enkelt. Så där vet ni, det handlar om att vara så kreativ som möjligt bara. Nog tjatat om det. Tar ni er till sidan så har ni en stor fin splash i mitten på slashat.se som tar er till ytterligare information om det är så att ni känner att nu förstod jag inte riktigt. Så läs där så förstår ni nog riktigt.
Yes. Och innan vi går in på förra veckans poll så ska vi berätta lite om våra nya fina sponsor som är easyhost.se. Som ni vet, ni som hängt med ett tag, så är vi väldigt, väldigt försiktiga med sponsorer i det här programmet. Det har att göra med att vi vill inte vara sponsrade i det avseendet. Men förr i tiden så låg vi på en server som jag har hand om i Kanada. Problemet var då att det tog kanske 20 minuter att ladda ner ett slashat avsnitt. Det höll inte riktigt. Så då approachade easyhost.se oss och sa att, min killar, vi fixar upp en VPS hos oss till er och säger saken biff. Saken är sådeles biff. Nu tar det 30 sekunder att få ner en show istället. Och jag tror att det hjälper alla betydligt bättre. Easyhost, som vi alla vet, är en hostingfirma från Uppsala faktiskt. Så det är 100% svenskt. Det är bara svenska människor, tänkte jag säga. Inget annat menar det på något underligt sätt. Och de kör Unix och Windows-lösningar. De jobbar också mycket med lagring, virtualisering, backup och OS. De kör Red Hat, VMware, Microsoft och Dell. Och deras ledmotiv är helt enkelt att ni får ställa riktigt hårda krav på dem. För de ställer nämligen minst lika hårda krav på sina leverantörer. Vi hade en fråga här från livekanalen innan showen började just om en person som var hos One.se och hade lite problem att koppla sin domän till Google Apps. Sitter ni hos easyhost.se så kan ni kräva av dem. Det kan ni inte alls göra, det ska jag inte säga egentligen. Men det är ett gäng nördar som passar oss väldigt bra. Särskilt att ge dem en chans ifall ni är ute efter lite hosting. Jesper, nog om sponsring. Nu kör vi lite förra veckans boll, va?
Det tycker jag absolut. Och vi ställde ju faktiskt frågan av dessa tjänster, för vi gjorde ju en liten lista. Du kommer inte på vad sedan hette bara. Honkite var det som hade listat. Det var vilka tjänster på nätet helt enkelt som har förändrat sättet vi använder nätet och även andra funktioner utanför nätet som bäst. Och vi valde ut ett par favoriter och sen la vi till två stycken egna. Så fick ni rösta på dem, och av de tjänsterna vi hade valt oss så ville vi veta vilken ni tycker har förändrat hur vi använder nätet mest. Och då fanns alternativen Hotmail, ICQ, eBay, Facebook, Wikipedia, YouTube och Google. Mm-hmm. Och den som gick ohyggligt segrande i den här fighten var ju helt klart Google. Med 50%. De tog alltså hälften av alla röster. Det är ju en slam dunk så att säga. På andra plats har vi YouTube på 16,6%. På nästa plats Facebook 15,9%. Väldigt nära. Sen har vi Wikipedia på 9,72%, ICQ på 6,25%, eBay på 0,69% och Hotmail på 0,84%. Där har vi vänt på siffrorna. Så att det är faktiskt Hotmail 0,84% är ju före eBay 0,69%. Om inte min matteprocessor är helt ur synk. Mm. Men är det någonting du känner här som inte stämmer?
Ja, det är ju faktiskt det. För att vi plockade de här russinen ur kakan från en topplista som du hittade på någon obskyr sajt på nätet.
Honkite är en stor sajt.
Okej, jag har aldrig talat om den, men det är en stor sajt.
Och då finns den inte. Är det inte Google så är det inte värt att veta.
Lite Google-fied är jag, kanske. Nej, vad jag ville komma till var att i deras lista låg väl Google på plats 15 eller 13 eller något sånt där, va?
Jag tror de lade Google sist, men det var nog mest så här de sparade sista till det bästa till sist, helt enkelt. Ah. För att Google, de hade inte skrivit någonting som Google hade ändrat, utan de skrev Google ändrat allt.
Ah, okay.
Den är nästan en egen kategori, så att säga.
Ja, men då förstår jag. Och så la vi även in lite egna val. Jag hade med eBay och du hade med ICQ. Och de kom näst sist, respektive näst sist.
Ja, så sist och näst sist till och med. För eBay har faktiskt färst. Få färre färst.
Ja, det ser jag. Så det var bara jag som tyckte om eBay då, helt enkelt.
Nej, men jag gillar tanken med eBay.
Men
visst, Google, YouTube, Facebook och Wikipedia och ICQ är större.
Ja, det är ju det.
Har gjort mer.
Yes, vi ska nog inte dwella för mycket över det som har varit, Jesper. Ska vi prata om det som kommer att bli istället?
Det är väl en bra metod att ta sig snabbt ifrån den här pollen.
Jag tror med det. Vi spenderade nästan 25 minuter i förra veckans show på att prata om detta. Så nog är nog och fram till framtiden. Veckans poll, det vill säga vad ni ska rösta på slashat.se, är helt enkelt... Ibland så kör vi kartotekvarianten över er lyssnare, där vi faktiskt frågar saker som vi vill veta om våra lyssnare. Frågeställningen är helt enkelt, hur avnjuter, för vi förutsätter att du njuter, du ett avsnitt med Slashat. Jag läser igen så alla hänger med. Hur avnjuter du ett avsnitt med Slashat? Alternativen är få, de är tre stycken, och ni har lyssnar på livesändningen. Först live. Nej, förlåt mig. Lyssna på podcasten. Och sista alternativet, lyssna live och sedan podcasten. Så att ni som inte hänger visst om det kanske, så är det ju faktiskt så att Slashat är en live-podcast som spelas in tisdagar 20.00. Vi börjar 19.30 med försnack, och därför har vi ett helt gäng med goa gubbar och gummor i chatten. Det är Bakan och Tobi, Ostberg, Styrbjörn. Hela gänget sitter där och rättar oss när vi säger fel, kan man väl säga. Det är väl lite deras roll, Jesper.
Ja, och det här är väl en av de få pollarna där vi själva inte kan rösta. Så att, i och med att vi nu har en hel vecka på oss att där vi inte får rösta, så har vi massa fri tid vi kan lägga på att gräva fram ännu bättre stories till nästa vecka. Mm-hmm. Så får vi helt enkelt lämna den här pucken till våra lyssnare och tycka till. Så får vi se vad det är. Jag menar, får vi 99,5% på lyssnare på podcasten och en stackare har klickat in på livesändningen, ja, då kan vi ju lägga ner livesändningen. Mm, men jag tror inte så i fallet. Jag tror att de här livesändningarna är ganska så uppskattade faktiskt.
Det är ju det. Vi ser ju bara medlemsantalet i live-chatten vi har med oss här och hur många vi lyckas hova in under en livesändning. Det ökar successivt hela tiden. I början så hade vi 15 personer. Nu har vi ju 50 som lyssnar live på oss. Just exakt nu. Så att det rör på sig. Och vill du ha den kompletta slashat-upplevelsen, om det nu ens finns någonting som är en komplett upplevelse med oss, så är det ju faktiskt att ni ska vara här live med oss. Det är här det händer.
Ja, för det finns ju massa gott extra material kan man ju kalla det då, när vi faktiskt sitter en halvtimme före sändning och en halvtimme ungefär efter sändning och ja, varvar ner. Och i början varvar vi upp då, såklart. Men nog om det, ska vi ta ge oss in i veckans program. Vi försöker ändå hålla en tight tidsbudget den här gången.
Yes, take it away, Sam.
Ja, då tänkte jag snacka om två av de här på den här listan. Facebook och Google. För det är faktiskt så att för första gången någonsin så har Facebook passerat Google i antal träffar. Det är sajt, ja, du ska få lite detaljer om exakt vad de är. Det är företaget Experian Highwise som för någon sorts veckovis besöksstatistik över stora sajter. Och de meddelade förra veckan att just Facebook har gått om då sökmotorn under vecka 10. Och det här gäller bara i USA visserligen, men det är ändå ganska stort. Totalt så står Google och Facebook tillsammans för ungefär 14% av all internettrafik i USA, vilket är egentligen sjukt mycket om man tänker på hur många sajter det finns där ute. Men under just vecka 10 så var fördelningen faktiskt på Google 7,03%, Facebook 7,07%. Det är en knapp ledning, men det är ändå ett och annat besök, så det är ändå rätt stort för en community. Men en sökmotor är ändå en sökmotor, det brukar ändå vara navet i nätet. Men här är alltså Facebook gott om dem. Märk väl, detta gäller alltså endast Google sökmotor och tjänster som Gmail, YouTube och Google Maps är inte inräknade. Räknar man ihop allt som Google producerar på nätet så har de själva 11,98%. Och det kan man också jämföra med Yahoos sammanlagda trafik som nu på senaste under samma vecka låg på 10,98%. Vi här i Europa och speciellt Sverige, vi tycker väl inte så mycket om Yahoo. Det är väl en sån här döende kvarleva från 2000-talets IT-bubbla. Men i USA är den fortfarande väldigt stor. Jag tror att det har väldigt mycket att göra med att det kommer inte ihåg om det är världens eller världens näst största e-mail-tjänst på nätet fortfarande.
Och vad säger du? Nästan kossa Johan säger det här i chatten. Yahoo har ju faktiskt Flickr också. Yahoo äger ju Flickr.
De ska vara glada att de har Flickr, tror jag.
Ja, det är väl inte så mycket annat som Yahoo har egentligen. Yahoo Mail finns det väl ingen sund människa som använder längre. Lite
det var ju precis det jag sa nyss, att de är världens största.
Mm. Jo, det är jag med på. Men alltså, frågan är, hur beräknar man storlek? Jag menar, de var väldigt stora för 5 år sedan och fick förmodligen en herrans massa medlemmar. Det betyder inte att de är aktiva idag på något sätt.
Ja, fast vi drog ju det här i något avsnitt för en 10-12 avsnitt sen där de diskuterade just aktiva konton. Mm. Och då var det fortfarande Yahoo i topp. Jag tror Hotmail var 2 och Gmail på en tredje plats om inte jag helt utcyklar. Citera mig inte på det. Vi får bläddra i lite gamla slash-avsnitt för att spika de siffrorna. Men de är stora på mailkonton fortfarande. Det är nog bara att folk väl börjat använda Yahoo i 5 år, så är det nog svårt att få dem att byta. Mm.
Men det är rätt fascinerande just att Facebook är så stora idag. Eller, jag tänkte säga att man har svårt att tro det. Men man tänker efter lite. Jag menar, om du tar någon random person ur din kompislista och kollar på hur många kompisar den kompisen har, så är det ju alltid över 100 kompisar som den kompisen har. Mm. Så det är ju en och annan som hänger på den här fejan.
Ja, men visst är det så. Alltså, oftast kan man kan hitta så sjukt mycket. Det här tror jag till och med vi snackade om förra veckan. Man kan hitta så mycket sjukt folk kan man också hitta, men man kan hitta sjukt mycket folk. Både sådana man vill ha kontakt med och sådana man inte vill ha kontakt med. Och en sån här community blir ju bara stor först när den är stor. Jag vet inte hur de blev stora, men ju fler som signar upp, desto attraktivare blir den ju. Mm. Så det rullar ju bara på. Det är en snöboll i full sula ner för backen.
När vi ändå pratar storlek, trafik och statistik för runt Google kan jag bjuda på ett litet mellanämne här. Och det är att analysföretaget Arbor Networks har räknat ut då att Google stod för drygt 5% av all internettrafik år 2007. Men efter köpet av YouTube då, som var 2007, har Google seglat upp till 10% av all internettrafik. Det är ganska mycket trafik som de skövlar ut per månad egentligen, Google. 10% av all trafik på internet är Google-relaterad.
Det är, ja, det är inte illa. Jag läste någonstans också nyligen att varje minut laddas det på YouTube upp 24 timmar. Film. Det är rätt saftigt. Det är alltså 1440 timmar i timmen som laddas upp. Och ska kontrolleras, encodas och läggas ut.
Ja, det är otroligt.
Jag tror fan att de har en massa siffror liksom. Det är inga lätta HTML-filer som skickas fram och tillbaka där borta.
Nej, verkligen inte. Det är rätt kul egentligen också det här. Var det Leo Laporte som räknade ut hur... För att de pratade just om det här med om Google ska screena allt material som läggs upp på YouTube. Han räknade ut det att om man skulle ha folk som satt heltid och arbetade med att titta på allt material som läggs upp på YouTube, så handlar det om 16 000 man om dagen i 10 skift eller sådana idiotiska som sitter och kollar på allt material.
Ja, nej, men det låter väl rimligt.
Nej, det gör ju inte det. Och därför sa de DMC, vad det nu var, Takedowns. Det är så de jobbar.
Digital Millennium Copyright Act. Om inte, nu måste det väl nästan sitta. Vi har tagit upp det så många gånger.
Jag tror, men när vi ändå pratar om Google och TV, Jesper.
Låt höra.
Så är Google på väg rätt in i Mumindalen. Nej, det är de inte. De är på väg in i ditt vardagsrum. Det har tasslats och myst lite om detta med Google TV. Vad är det egentligen? Och i förra veckan så släppte Google någonting väldigt, väldigt konstigt. De släppte Google AdWords for TV. Och då förstår jag att du sätter dig lite här nere i soffan eller sängen eller golvet eller vad du nu är någonstans. Men vadå Google AdWords TV? Det innebär helt enkelt att du kan köpa AdWords-kampanjer i tv-program nu. AdWords, för er som inte är helt med i matchen, just rörande det i alla fall, är att AdWords är det att du väljer ett visst antal ord, till exempel i slashat sammanhang teknik, podcast, nördar, till exempel. Vi köper de tre orden. Och så biddar man hur mycket pengar man vill betala per klick. Ju mer pengar per klick du betalar för, ju högre upp seglar du upp då i de här reklammoffarna på höger sida på Googles sökmotor. Och när någon söker på teknik eller på podcast eller på nördar, så kommer det slashat upp på höger sida om jag hade köpt reklam för det då. Hur ska Google få det här till tv-apparater? Väldigt, väldigt mycket mystik runt detta. Fram tills New York Times breakade att Google har slutit ett samarbetsavtal med Intel och Sony för att utveckla en set-top-box för tv-apparater. Hänger alla med på vad jag säger där? En set-top-box för tv-apparater. Är du med, Jesper?
Jag ser framför mig här. Nu ska vi sälja en låda som visar reklam till folk. Det här kommer sälja skitbra.
Det där är helt fel approach.
Vad är set-top-box? Jag fortsätter. Jag håller tyst, men du gav mig ändå en lucka, så jag provade.
En digital box, säger Ustreamer 59537 här i livechatten. Och det är vad en set-top-box är. Tänk er en digital box som endast är uppkopplad till internet. Du har alltså inte en traditionell digital tv-låda, utan du har bara en internetanslutning. När du sätter igång din videokanal på din tv eller din HDMI-kanal eller vad det nu kan vara, så dyker den här boxen upp helt enkelt. Det är som en liten dator. Och den visar YouTube naturligtvis, den visar Flickr. Ni som är inne i XBMC-världen och Roku heter det, va? Jesper?
I don't know.
Okej. Boxy, Plex och allt sånt där. Ni vet vad vi pratar om. Google ger sig alltså i kast med detta. De ska utveckla mjukvaran tillsammans, eller hårdvaran tillsammans med Sony och Intel. Logitech, en HTPC heter det. Tack så mycket, Kostan Johan. Logitech ska utveckla ett unikt trådlöst tangentbord för Google TV. Och Google ska vara tjänsteleverantören då i det avseendet. Det innebär alltså att nu kommer få Google TV hem. Det som gör att det är väldigt, väldigt intressant om det kommer till Europa på samma sätt som till exempel Hulu är i USA. Hulu sänder till exempel Lost på Hulu.com för amerikanska de som bor i USA helt enkelt. Om det här kommer till Sverige så kanske vi kan revolutionera just det som vi tänker på kabel-tv idag. Ni kanske, detta nu spekulerar naturligtvis. Vet du vad? Jag släpper in dig först, Jesper, så kan jag dricka lite och skölja ut munnen lite. Så kan vi prata lite. Vad tycker du om detta? Taggad?
Spontant så tycker jag väl att Google gör ännu ett försök att ta över hela världen på ännu ett sätt. Jag vet inte. Alltså reklam, det är så man tjänar pengar på nätet, har jag förstått. Men jag tror inte på reklam i längden som en hållbar business model. Annars i övrigt så tycker jag väl det låter trevligt. Frågan är det här spikat eller är det rykten som går? Eller hur ligger det till?
Rykten är det ju till att börja med. Det finns alltså varken Google, Sony eller Intel. De säger no comments. De säger inte nej.
Okej, okay, då är det no bekräftat.
Exakt. Och sen också när de släpper Google AdWords for TV idag, som egentligen inte finns någonstans, så ger det ännu mer vatten på kvarnen. Jag ska också nämna att det är Android som kommer ligga i den setup-boxen. Det är inte mycket att bråka om där egentligen. Vad skulle komma till var, Jesper? Det var just det att vi har, tänk till exempel Premier League, fotboll. Idag måste du ha Viasat till exempel för att kunna få tillgång till fotboll. Eller tänk dig elitserien eller NHL i USA för hockeyn då. Om Google med deras miljoners miljarder köper rättigheter att sända Premier League till Google TV. Jag tar gladligen reklamen för att kunna följa live NHL till exempel. Eller tar reklamen för att kunna se Premier League eller fotbolls-VM.
Men de måste fortfarande köpa boxen.
Jag vet inte. Alltså om man tänker lite så här, alltså klart jag hade hoppats på att de skulle subventionera Nexus One en hårdare än vad de gjorde. Men vi båda har lagt ut 2000 spänn var, Jesper, på en Acer Revo för att kunna köra XBMC på den.
True.
Alltså Android
men det är ju för att slippa reklam.
Jo, men det ena utesluter ju inte det andra här, tror jag. Jag tror att man skulle kunna se den här Google TV, och ännu en gång, allt detta är spekulation, så bli inte arga på mig sen när det inte alls blir så här i verkligheten. Det är just det att du får online-contentet levererat av Google med YouTube. Vi nämnde det förra veckan faktiskt, att nu för tiden så blir våra fester blir någon form av YouTube-frenzy framåt småtimmarna där alla ska visa, för vi båda kör XBMC då, ska visa sina favoritklipp på YouTube. En sån här liten setup-box eller digital-box, så kallar det för, som har YouTube integrerat i ett snyggt och prydligt format. Flickr, Picasa, mer Picasa än Flickr kanske. Plus då kanske någon form av on-demand live-tv. Som ett komplement då naturligtvis till sedvanlig HTPC eller mediacenter-funktionalitet som spela MKV-filer, spela filmer, dina adopterade filmer på internet som du hittar och laddar hem. De till exempel skulle du kunna också spela på den här boxen. Är det HDMI ut 1080p? Jag gillar detta. Jag är entusiastisk, men det är alltid över sådana här prylar.
Ja, jag behöver då få det här lite mer konkretiserat. Så man får lite... För jag antar att det här är bara vad nätet har hittat på. Fyllt i många luckor själva också. Men jag är försiktigt optimistisk ändå. Och det är ganska optimistiskt om man ser till vad jag brukar tycka om Google-produkter generellt. Så att, ja, jag ser fram emot det här.
Ja, faktiskt. Och... Det enda, och det här är lite, nästan lite barnsligt av mig på en nivå så det nästan blir lite infantilt, men just jag tycker det är lite synd om XBMC för att, och även Roku och även Boxy och en Plex, alla de här, för att om Google gör detta, att de släpper en billig hårdvara som är knutet till Android, alltså tänk bara Android App Marketplace, att eller vad det nu heter, att du kan bygga Android-applikationer som dels funkar på en helt mobil plattform, men även funkar hemma på varenda jävla tv i hela världen som kör den här Google TV-varianten. Det kommer att krossa XBMC, och jag står verkligen bakom XBMC och vad de har gjort genom åren.
Ja, verkligen. Där jag har varit en big supporter för länge nu.
Så att, men det här är ett ämne, och det är också därför vi har pratat om AdWords for TV advertising. Det är också där att Google kommer förmodligen skicka med reklam i YouTube-klipp och sånt där upp på din TV. Det förmodligen etablerar nog bara plattformen idag, och sen så kommer de bygga på detta. Så bli inte chockade om ni till sommaren eller på E3 eller på någon stor mässa kommer få höra mer om Google TV och Google.tv redan taget då. Så spring inte iväg och köp den domänen. Don't be evil, som Ustreamer 508 eller 50 000 50085 säger i chatten här. Don't be evil, det är Googles mantra.
Ja.
Yeah. Det är det för nästa ämne.
På tal om Google och deras telefoner Nexus One med Android i. Jag tänkte ge oss en liten update på hur det går för den här lilla luren. Tyvärr så säljer den oväntat dåligt. Vilket är lite synd. Men det är så här att mobilanalysföretaget Flurry har presenterat lite siffror just rörande försäljningen av den här telefonen då. Och man har använt iPhonen som en sorts måttstock. För på de första, efter 74 dagar så hade iPhonen sålt 1 miljon exemplar. Och nu har det gått 74 dagar sedan Nexus One kom och den har sålt i 135 000 exemplar. Så att det är, den har ju väldigt lång väg upp till just iPhonen. Och visst, man kanske inte ska jämföra dem riktigt, men samtidigt så kan man ju det. Med tanke på att Google ändå, det stora företaget, som man gissar att när de kommer med en egen mobil, det här kommer liksom vända upp och ner på hela världen. Så på det sättet så är det ju faktiskt ganska så underväldigande. Men om vi bortser från själva telefonen Nexus One och kollar lite mer på just Android-plattformen, så har det hänt lite mer. Om man kollar mellan september och december under 2009, så har alltså Android dubblat sin marknadsandel. Motorola släppte en telefon som heter Droid med Android på. Och den har faktiskt, den är också kallad den snabbast säljande Android-telefonen hittills. Och den sålde faktiskt fler telefoner på 74 dagar än vad Apple gjorde. De sålde 1,05 miljoner exemplar. Så att plattformen verkar ju inte vara något fel på. Det är bara att, jag vet inte vad det skulle kunna vara. Att Nexus One har drunknat lite i konkurrens med andra telefoner som erbjuder exakt samma sak. Det, tydligen så spelade det inte så stor roll att det var Google som inblandat i den här. Mm. Och om ändå tar del två av det här ämnet är att de har lite namnproblem också. För att det är så här att Nexus One har ju nu Google försökt att registrera då och skaffa rätten till. Men det har då USAs patent- och registreringsverk som heter PTO eller Patent and Trademark Office nekat. För det finns ett företag som heter Integra Telecom som redan har rätten till just, eller ja, liknande. Deras produkt heter Nexus Fixed Bandwidth Integrated Voice and Internet T1. Och den börjar på Nexus och slutar på One, antar jag. Men de här Integra verkar ju köra lite villiga att diskutera just en licenslösning. Så frågan är om Google går med på det och betalar en massa pengar för det. Eller om de helt enkelt byter namn på produkten. Men det är ju så här trista news. Och kanske jag kan tycka så här. Bör man inte fixa det där lite innan kanske? Reaktioner på det?
Ja, det här är ju... Det roliga är att det finns nämligen någon jättekänd... Den personen som skapade CSS, personen som kom fram till den markupen så att säga, heter någonting som jag tyvärr försvinner just nu i min lilla hjärna. Kanalkoden.
Prata så googlar jag.
Gör det. Och han har fått tagit ett jobb på Google och han skrev ett blogginlägg om detta. Varför han gick till Google och varför han tror på Android. Google är väldigt, väldigt försiktiga. Flurry ska nämnas, mobilanalysföretaget här. Vad de gör är att de trackar de största applikationerna i App Storen hos iPhone och de största applikationerna på Androiden då. De skickar alltså usage data till dem där för att kunna se trender. Google är väldigt, väldigt försiktiga med att berätta deras marknadsandel, hur mycket de säljer. Tillbaka till CSS-killen. Han skriver en bloggpost att det säljs 60 000 Android-telefoner per dag just nu. Motsvarande är 90 000 för iPhonen. I'm just putting it out there. Så att, men grejen är så här, det han skriver i bloggen är inte officiell data. Och det är egentligen inte vad Flurry säger här heller. Men det är mindre än vad man trodde. Men Android-plattformen är större än man trodde egentligen. De tar väldigt mycket marknadsandelar just nu. Chris Coyer säger Amval här.
Ja, han googlar snabbare men jag hittar bara alla som är beredda att stå bakom. Det var många namn utom det rätta. Mm. Men säger han att det är så chatten har aldrig haft fel. Fast nu säger han att han kanske har fel. vi får fylla i det där en vacker dag.
Yes. Det var för ni får googla text på egen hand.
Ja, det går att googla på.
Men poängen var i alla fall att sen också, det är väldigt svårt där egentligen att definiera vad som är en Android, vad som är Android och inte. Till exempel, det finns ju väldigt mycket. Vi har ju Xperia X10 heter det, va?
Ja, just det, den som inte har det senaste Android. Så den är redan lite omkörd sådär.
1.6. Nu önskar de ha kissepaus här i chattkanalen. Det får ni få hålla er, helt enkelt.
Och nu önskar ni att ni hade lyssnat på podcasten och inte livesändningen. Då hade det bara varit att pausa. Det är en fördel som våra podcastlyssnare faktiskt har jämfört med live-lyssnarna.
Att ta med oss in på toaletten, meddelar han här. Lite mer information än vad vi behövde. Tillbaka till Androiden. Nej, som du säger, lite sämre än man trodde. Det kan ha att göra med att den endast säljs online. Den säljs endast via google.com/phone. Den finns inte i affärer. Kanske hade den sålt bättre i affärer. Men detta är lite av deras nya marknadsväg då. Google ser sig själva som en marketplace för mobiler. Och de tänkte fylla på med mer mobilmodeller. Det vore kul att se X10 där faktiskt.
Om man då ser till att det är ändå Googles telefon. Google är ändå ett kärt barn för nördar som dig och mig. Eller i alla fall dig. Mm. Det borde väl inte vara så svårt att kränga en sån telefon online. Det är ändå här vi hänger. Vi som bryr oss om Google och fattar. Jag menar, dina och mina föräldrar skulle aldrig bry sig om en Google-telefon. De skulle bara tycka, ja, men det är en telefon med Google. Det har väl allihop.
Fast min mamma ändå sagt ordet iPhone. Men jag förstår inte om hon fick det ifrån. Men någonstans har hon sett reklamen om iPhone och undrat, vad är det för telefon, Tommy? Det är någonting du inte ska ha, morsan. Men alltså jag förklarar för att det är egentligen...
Varför är det telefon. Det förresten? Det är väl precis vad hon ska ha?
Nej, för det är ingen telefon egentligen. Hon behöver bara telefonfunktionen i sin telefon. Alltså detta är ju egentligen en liten dator.
Ericsson T28, det är allt som behövs.
Alltså, faktiskt... Jag hade en diskussion med några kollegor på jobbet om det här, och jag hävdade just det att en smartphone är i huvudsak inte en telefon. Det är en fickdator som har en telefonmöjlighet som kan ringa ut egentligen.
Det är sant. Och får jag passa på här och ge en känga till varenda mobilbutik jag har besökt de senaste 5-6 åren. För i helvete, sluta och klistra på en bild på interfacet på telefonerna. Jag kommer aldrig köpa en telefon baserad på hur klistermärket visar att interfacet ser ut. Se till att ha mobilerna igång i butik så man kan zappa runt lite. Ska vi inte vara så jäkla svårt. Mediamarkt har dem igång, det vet jag. Men alla de här Telenor, Telia, tre butikerna, de har bara dummies sittande där. Det är förbannad. Mm. Jag har rasat lite också.
Ja, men det är bra, jag ska rasa på, för jag håller helt med dig. Att de säljer en produkt som man vill känna på. Man vill känna hur responsiv den är i menyerna. Att ha en plastbit där med en påklistrat interface är helt meningslöst. Det är som att gå och köpa en tv och inte få se tv-kvaliteten i bilden.
Eller en stereo utan att få lyssna på högtalarna liksom.
Ja, precis. Vi sätter tyvärr inte på tvn, eller vi har tyvärr inte på stereo, men du kan ju se hur den ser ut och storleken på den.
Jag satt en klisterlapp här från en ny film som visar hur högupplöst bilden är.
Jävla idioter.
Det är precis lika bra. Nej, det är sant. Det är bara pisk. Så jäkla dyrt kan det inte vara att slänga upp en lur av varje modell så att de står där igång. Men de sitter ju fortfarande med en sån här snosnöre så att den sitter kvar.
Mm. Nej. Men Nintendo skulle aldrig göra så, Jesper.
Nintendo? Nej, det skulle de förmodligen inte.
Men de hoppar på 3D-tåget i alla fall. Goda gubbarna och gummorna på hos Nintendo i Japan.
Mm.
Det ryktades idag, när jag bytte ett ämne här lite snyggt förresten. Noterar du det?
Ja, det var så seamless så jag fattar inte vad som pågick.
Jag sitter där bara, kändes alldeles violated. Vad hände egentligen?
Det var ju mitt ämne precis.
Vill jag verkligen
detta? Ja, men nu är det tydligen ditt, så visst, fortsätt du.
Det är det nya rosa. Nej, framtiden är utan tvekan i 3 dimensioner. Och då hänger Nintendo med på det tåget. Ett internt dokument har sluppit ut från Nintendo. Som berättar att Nintendo kommer presentera en 3D-version av deras handhållna enhet Nintendo 3, eller Nintendo DS på E3-mässan i juni. För övrigt en mässa jag funderar på att få med dig till, Jess. Nej, E3 i USA, va?
Ja, någonstans. Inte här i alla fall.
Vilken är det som är i Hamburg i Tyskland?
Ja, jag vet inte. Någon av dem. Är det E3? Någon av dem. Det finns så många. Man kan inte hålla koll på allt sånt.
Tillbaka till Nintendo i alla fall. Det här dokumentet skvallrar då om att de kommer att presentera en ny Nintendo DS-modell som heter Nintendo 3DS.
Fattar nej, de kunde ha kört Virtual Boy 2 och fått det rätt för en gångs skull. Men nej.
Släpptes då sin Virtual Boy?
Ja, i extremt liten skala. De har sjukt mycket pengar på marknadsföring och sen så bara nej, vi har aldrig sålt något som heter Virtual Boy och så var den borta.
Sen var den borta. Jag kommer ihåg de här bilderna på Mario Tennis. Man skulle titta in de här kikaren på något sätt.
Ja, den ser ut lite som en sån här som man stoppade i runda plattor i och snurrade. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Den var liten. Ungefär så såg den ut. Fast
kaleidoskop?
Nej, det är en sån man snurrar på. Men så när man stoppade i runda... Vad fan var det? Det var runda vita plattor med små bildsnuttar i varje snurra. Så tryckte man på... De var röda oftast. Såg ut ungefär som Virtual Boy.
Mm.
Ja, nog om Virtual Boy. Fortsätt till din 3DS där.
Just det. Så den heter Nintendo 3DS. Den handhållen enhet och den... Enligt dokumentationen då, Nintendo är tysta som musslor här. Men tydligen ska den funka utan 3D-glasögon när man spelar på 3DSen.
So what?
So what? Jag vet inte. Så jag tittar på mig. Jesper, det är du som är experten när det gäller 3D-teknik.
Ja, nej, det här låter konstigt. Men okej. Okay. Nintendo brukar ju ändå leverera. Så att, sure.
Vänta lite här nu. De har inte ett fläckfritt förflutet Nintendo. Det finns
jag har ingen.
Nej, det är faktiskt sant. Förutom kanske Google då.
Fast det är ändå vågat att börja dra sitt ändå jäkligt bra säljande DS-namn i smutsen om man inte har en produkt som verkligen kan leverera.
Nej, jag hoppas på det. Det enda som oroar mig lite är att jag tror så här. Nu skriver faktiskt en anonym användare där, Ustreamer 5, ja det är samma, 50085 här, att de kanske levererar linser istället. Det vore jävligt kul.
Polariserade linser, ja nu snackar vi.
Fyndigt. Touché. Nej, vad jag skulle komma till var att Nintendo gör sig själva bäst när de inte följer strömmen. När de skapade NES:en och SNES:en så var de pionjärerna. De låg först av alla de här som utvecklade. Sen när PlayStation kom så kände de att vi måste ha en 3D-maskin, och då kom Nintendo 64. Som enligt mig, och snälla flamma mig inte via slashat mailen nu, är den svagaste av Nintendo-enheterna faktiskt. Nintendo 64. Sen så var det kört, så att säga. De tappade väldigt mycket marknad. Och sen så släppte de allt det här. De sket i next-gen-biten. De valde att vi går våran väg. Vi gör Nintendo Wii. Och simsalabim så är de tillbaka som herren på teppan igen. När de gör sin grej. Och vad jag ska komma till om den här långa ranten. Det är just det att jag är lite rädd för att de hoppar på en trend här med 3D. Och inte är pionjären, utan de är de som följer. Och faktiskt kanske inte leverera den kvaliteten som jag förväntar mig av Nintendo. Där hade du det, Jesper.
4DS borde han gå på kanske med en gång. Det blir gjort.
Ja, precis.
Och det är överstökat.
Nej, men alltså, överhuvudtaget, när vi såg alltså de här demofilmerna från E3 tror jag det var, när Nintendo visade Nintendo Wii. Jag satt bara och gapade alltså, och insåg att shit, det här var ju egentligen science fiction. Bara för något år sedan att arbeta eller att spela så här med ett spel. Och nu är det liksom standard.
Ja, nu är man så van vid att det är så att man knappt spelar istället.
Nu är det lätt, ja. Åh gud vad tråkigt det är. Jag sätter mig i soffan istället.
Men det här 3DS, det är alltså fortfarande inte officiellt publicerat?
Nej, det är på den nivån ungefär som med Google TV. Att alla säger no comments.
Okej. Okay. Mm. Ja, jag antar att de har löst det på ett jäkligt smidigt sätt. Men vi kan väl absolut rapportera tillbaka om det där vid tillfälle, tror jag.
Yes, sir.
När vi vet mer. Men jag utgår från att de skulle, alltså spontant, personligt, privat, så skulle jag påstå att Nintendo vågar inte, för DS är väl det som egentligen har sålt nästan lika bra som Wii konsekvent under många, många år. Jag tror inte de skulle fabla bort det där sådär bara. De har säkert på något skitfräckt.
Så sa jag faktiskt om Nintendo 64 också.
Ja.
Alltså det är väldigt mycket history repeats här, för att de hoppar över 32-bitars steget. Fast det var egentligen en 32-bitars maskin Nintendo 64, men
för att 8-bitaren var väl 6-bitar om inte jag minns fel, så att de har alltid skruvat upp det lite som biltillverkare. De är duktiga på att gömma cylindervolymen bakom en modellnummer som är högre än vad motorn är, för att den känns som en som är högre.
Man vill ju inte hacka sin bil.
Nej. Ja, nej, förlåt. Jag sitter här och stirrar.
Här lobbar jag upp den.
Ja, verkligen.
Färdiglobbad och klar. Det är bara att köra och du bara...
Nej, men fan, jag sitter ju och siktar på ölen här.
Go for it, mate. Kom igen.
Jag har redan börjat. Så, ja, bilar. Bilhacking. Eller hacksoring. Hacksorering, hur man vill kalla det. Jag tänkte berätta lite om det. Lite bilhacking som pågick i Texas. Det pågick väl under den senaste tiden i alla fall. Det är en kille där som heter Omar Ramos Lopez som jobbade på ett företag som heter Texas Auto Center, som då är en bilförsäljare. Texas Auto Center sa upp den här killen och så var det ingen mer med det. Han försvann. Men Texas Auto Center använder sig av en produkt som heter WebTech Plus som är utvecklad av ett företag som heter Pay Technologies. Och det här är alltså en liten, ja, ser det som en svart låda som de monterar helt enkelt bakom instrumentpanelen som är kopplad till tändningen på bilen och även till allmänna elektriska systemet eller hur man nu gör med bilar. Jag kan inte det där så bra. Via ett webbgränssnitt så kan man alltså komma åt den här boxen och antingen stänga av bilen eller stänga av bilen och slå på tutan. Varför har man då en sån här? Jo, för i USA så är det extremt vanligt att man köper bilar på avbetalning. Och den här funktionen har de haft då i 7-8 år ungefär. Där man helt enkelt kan stänga av bilen när de inte lyckas betala. Och i absolut värsta fall även slå på tutan av någon anledning. Av säkerhetsskäl så kan de inte slå av bilen när den är igång. Utan när bilen är av så kan de, ja, den slår av sig efter man har stängt av bilen. Jo, den här Omar Ramos Lopez, han var lite småsur. Och trots att hans konto då, för han hade ju tillgång till det här WebTech Plus, trots att hans konto då var borttaget i och med att han hade slutat, så hade han väl förmodligen bondat med någon polare på jobbet där så han kunde hans inloggningsuppgifter. Så han var lite sur, satte sig där en kväll, loggade in på WebTech Plus och sen tog han bara upp listan över alla fordon de hade sålt den senaste tiden. Det var 1100 fordon. Sen började han bara längst upp i listan och stängde ner bilar och slog på tutan lite här och var. Och han hade ungefär 110 bilar som stod och tutade i hela, jag tror det var i Austin när det hände. Och folk fick gå upp i natten, mitt i natten. De kan ju inte stänga av de här grejerna själva så de fick slita ur batterierna på bilarna för att det skulle tystna. Och Texas Auto Center, de bortförklarade hela i början med att det är något mekaniskt fel bara. Men helt plötsligt så började, i och med att den här listan då över alla bilar är rangordnad i bokstavsordning. Och när det började ringa in 100 pers som alla hette någonting på AB så tyckte de att det här var lite konstigt, där får vi kolla upp då. Och så visade det sig att okej, det här ser inte riktigt bra ut. Så de skickade Austin Police High Tech Crime Unit på det hela. Som då lyckades ta sig då till Pay Technology som utvecklar WebTech. Och fick fram IP-adressen till den som hade loggat in och gjort allt det här. Så det var ju bara att ge sig dit, plocka upp Omar som var sur. Och nu är han däremot också åtalad för dataintrång. Humor.
Ja. Det är humor och olagligt framförallt. Det är ingenting som olagligt, vi rekommenderar att
göra. Sen måste jag bara fråga när du har det här och nu när du faktiskt äger en bil. Den här metoden med att köpa bil där de kan stänga av bilen åt dig. Inte lite storebror sådär.
Lite storebror. Vi berättade kanske lite om det. Jag tror vi berättade om det slashat just att man att de utvärderar en 3 eller en GPS-enhet som du kan sätta i bilen. Vad den GPS-enheten gör är att den via 3G skickar kontinuerligt statistik på hur snabbt du kör ditt försäkringsbolag.
Så var det, ja. Precis.
Detta handlar helt enkelt om att försäkringsbolaget skiter egentligen i om du kör för fort på en 110-väg. De bryr sig inte, men du är en större risk och du får en större premie i det avseendet. För folk, tänk, min pappa skulle förmodligen aldrig köra en kilometer över hastigheten. Han gör inte det helt enkelt. Om han skulle installera en sån här enhet i sin bil så skulle han kunna dra ner sin försäkringspremie avsevärt. Eller man höjer sin premie. Sin försäkringskostnad. Sänkt premie. Just bara för att det funkar för honom. Nu snackar Tobias F. här om integritet. Men integriteten räcker ju egentligen så bara så långt som du själv är villig att dra den. I min pappas kontext som aldrig skulle köra för fort så är det inte ett integritetsproblem. Utan det är snarare en feature och ett sätt att spara pengar.
Och det här var väl också en produkt man fick välja till. Man, ja, hypotetiskt om den skulle komma så skulle man själv få signa upp den här mot att man får sänkt försäkringskostnad då. Och då är den liksom den som kontrollerar att du faktiskt sköter dig.
Precis. Och jag måste ändå säga att jag tycker att det låter intressant. Och det är väl lite åt detta hållet i alla fall. Men här tog de nu till en extrem i alla fall att de skulle styra till bilen via webben. Inte styra och ta i som en att styra vissa interface via webben.
Och på tal om när vi ändå är inne på bilar och teknik så tycker jag att våra hastighetskommorna i Sverige, folk kör som galningar, ser skylten tvärnit, åker förbi i rätt fart och så gasar de upp. Visst, det sänker snittfarten, men vi borde göra som i Holland där man har flera kameror som fotar dig mellan två platser och du får inte passera den första och den andra på för kort tid. Det är rätt roligt när man kör in på en sån väg. Man kommer i en taxi i Amsterdam och sen är på motorväg helt plötsligt så alla bara så ligger alla där och man ser bara hur bilarna nästan frustar. De bara väntar för att passera den här sista kameran. För alla vet ju, de har ju lärt sig var kameran sitter. Så alla bara ligger så här och småcruisar i 80 och sen bara full fart när de tar slut. Men ett sånt system tror jag skulle vara väldigt bra. Sätt en kamera i, fan, sätt en i Jönköping, en i Göteborg, en i Stockholm och så. Sen är det bara att sätta cruise control. För jag tycker man ska köra rätt, va?
Ja, det håller jag med om på något sätt. Jag menar, jag är ganska...
Är vi gamla nu?
Jag tror vi är gamla. Grejen är så här, jag fick körkort bara för 1,5 år sedan ungefär. Eller 1 år sedan, lite drygt. Så jag är ganska ny förare, ändå 30 bast. Men jag tycker någonstans att Trafikverket, eller vilka det nu är, de sätter ju inte hastigheterna för att vara jävliga mot oss, rent nitiska. De sätter en hastighet utifrån vägens kvalitet och faktiskt de olyckor som har förorsakats på den vägen. Någonstans så känner jag bara att det är inte värt för mig att komma 5 minuter tidigare till jobbet och riskera en barnfamiljs liv för att öka 10 km i timmen. Men så sagt, jag kanske fortfarande är färgad av bilskolan. För det är ganska mycket indoktrinering där. Tänk så.
Sen har jag en tanke till på hur man kan förbättra miljön med hastighetsskyltar i hela Sverige.
Jobba.
Om vi justerar, för jag menar, åker du på en landsväg så skiftar det ju. Det är från 70 till 90, 90-70, ibland 90-50 med små byar och sånt där. Om man skulle flytta alla skyltar eller justera dem där det går, att du har, när hastigheten blir högre i nedförsbackar och när hastigheten blir lägre i uppförsbackar, så drar vi ner, jag menar, det är ju många bilar som är ute och kör, så skulle vi dra ner ganska mycket utsläpp. I och med att det är jobbigare att accelerera i uppförsbackar. Så kan man, jag menar, om du vet vad eco-driving är, då borde du veta som har gått i bilskola så här. Det handlar ju om att du ger mindre power, du går ner i fart i uppförsbacke och du ökar i nedförsbacken. Lite mitt emot en hastighets, vad heter det? Färddator, vad heter det inte? Det heter cruise control. Så det tycker jag att Vägverket borde göra. Flytta skyltarna så att ni har höjd hastighet i nedförsbackar, så sparar vi en massa bränsle. Allihop. Så gör vi Sverige till grönmäcka nummer 1.
Precis. Då skulle de bli glada i Miljöpartiet så här i valtider.
Jag tycker det. Men det här är ju faktiskt ingen politisk eller bilpodcast. Tyvärr.
Tyvärr. Tyvärr. Du är bakom en politisk podcast. Det skulle vara intressant att höra, Jesper.
Det kanske man skulle prova bara på skoj. Se hur det går. Jesper och politik, för er som inte är medvetna om det. Vi är inte riktigt best buddies.
Nej, det är inte det. Jag säger som Sledger. Vi tar bussen istället så går vi till nästa ämne. Och då är det nyfiken, Jesper. Vill du höra om 360 eller jQuery?
Då tar jag nog 360.
Yes. Nintendo 360. Xbox 360 får eventuellt USB-hårddiskstöd i sommar. Det är spelsajten joystick.com som meddelar att eventuellt kommer Xbox 360 att få stöd för USB-hårddiskar. Varför? Var detta är intressant, det är för att ni som äger en Xbox 360 vet om att den låter som en, vet du, dammsugare. Och då menar jag, alltså jag äger en 360, då menar jag inte att den låter som en, att den låter ganska mycket. Den låter som en dammsugare. Problemet är den vad är det, sidromen som man valt att använda i den. När den varvar upp så låter den något jävulst. Har man en hårddisk så kan du installera spelet på hårddisken och då låter 360 som, jag vet inte, tänk dig ett kylskåp, det är ett konstant surr, men det stör inte på samma sätt som den här jävla driven. Problemet är att man måste nämligen installera diskarna och sånt där i 360, men den har ju USB-portar. Och enligt Joystick då så är det en Senior Software Development Engineer hos Microsoft som berättar då att det kommer komma en mjukvarupatch till 360 nu under våren, sommaren, som ger dem stöd då för USB-hårddiskar. Är det här någonting som du är sugen på, Jesper, eller?
Ja, nu kommer det här vara lite dubbelmoral på det här. Men det här är ju lite Apple copy-paste-grej. Nu har Xbox 360 funnits i över 5 år med en USB-port. Under samma tid har det funnits USB-hårddiskar. Men det har trots allt gått att fått gå och köpa den här hårddisken som man måste trycka till där uppe på. Som har funnits i 2020 eller något sånt där. Och du kan inte skruva isär den. Förutom om du har en specifik hårddisk, om inte jag minns helt fel. Så du kan swappa själv. Det här är ju helt sanslöst att ska ta 5 år att slå på något i mjukvaran för att använda en av de mest vanliga sätten att lagra saker, en extern hårddisk. Kom igen nu. Slå på det nyss, säger jag. Men kul att det kommer.
Eventuellt.
Eventuellt, ja just det. Det är ju alltid det då.
Vad jag kan tänka mig är så här att Microsoft skrev ett distributionsavtal med, säg, Deskstar eller vad de heter. Att man endast fick köpa deras hårddiskar till Xbox 360 till och med våren 2010 på något sätt. Att de skulle få ett bra paketpris på, jag vet inte hur många Xbox 360 finns det? 10 miljoner? Jag har ingen aning hur många som har sålts egentligen. Och nu då när de släpper på det här avtalet, då snabbare än ögat, så släpper de USB-stödet kanske. Det kanske var ett krav från deras sida. Som en teori bara, Jesper.
Ja, det är ju möjligt. Det är ju inte ovanligt att de fastnar i sådana där exklusivitetsdealar. Men det är ju synd att det ska behöva vara så. Det drabbar ju konsumenterna. Det enda som går vinst med det är ju de som tillhandahåller hårddiskarna. Alla andra, det är ju ren badwill mot kund. Mm. Alla de här 10 miljonerna som du gissar hejvilt på, jag vet inte hur mycket det är, men vi säger 10 miljoner just nu, det är säkert mer. 32 miljoner säger de i chatten här.
Mm. Ska jag nämna jQuery också, Jesper, eller hade du lite mer ämnen du vill prata om? Vi har 7 minuter på oss.
Inget jag får plats med på 7 minuter, tror jag. Så att, har du någonting på jQuery som jag inte ens vet vad det är? Eller jag vet vad det är, men jag har aldrig brytt mig om att veta lite mer vad det är. Så att,
ska jag börja med att berätta vad det är för något?
Om du kan hålla det inom 7 minuter totalt.
Yes, jQuery är ett JavaScript-bibliotek som förenklar mycket av de funktioner som kan vara lite krångliga i JavaScript. Till exempel att flytta lager och swoop in lager från vänster och höger. Nu väldigt förenklat då, så har jQuery, det finns jQuery, det finns många andra alternativ som jag glömmer av nu. Det heter Dojo, eller Dojo har vi än, och så finns det MooTools och annat. Så förenklar JavaScript-utvecklingen. Och när man tänker på till exempel hur mycket JavaScript det är som till exempel kör Facebook.com, så förstår man att det är ganska stora grejer. Vad som gör jQuery intressant under veckan som har gått, det är helt enkelt att Microsoft, och när jag sätter ner ännu en gång faktiskt.
Ja, först får ni nog ställa er upp från förra gången och vara beredd att sitta ner.
Microsoft ställer sig bakom jQuery. Microsoft har ett open source initiativ som de kallar för port 25, som för övrigt är SMTP-porten, men inte ut och snurrar. Ja, hur som helst. De ställer sig bakom JavaScript-biblioteket jQuery, som officiellt får stöd i Visual Studio 2010 och ASP.NET MVC2. Detta innebär bland annat då att Microsoft utvecklar en mallmotor som ska göra det enklare att utvärdera och förbättra jQuery, samt underlättar utvecklingen av databasdrivna applikationer direkt i webbläsaren. Det är ganska ovanligt faktiskt att Microsoft ställer sig bakom en sån här grej, och jättekul för jQuery killen, jag tror det är en person som startade från början. Och jQuery är absolut, är du en seriös webbutvecklare och inte har gett det in, alltså du har ju förmodligen kört några JavaScript liksom i din kod naturligtvis, med lite pop-ups och lite annat smått och gott. Men vill du ta nästa steg mot, säg, Facebook-hållet, så är det jQuery du ska ta en titt på, eller Dojo, eller Dojox.org tror jag och börja där. Men jQuery är kompetent och väldigt stabilt framförallt. Och så kan du köra Google som CDN för detta. Fattar du mer vad jQuery är nu, Jesper?
Ja, nu är jag med. Helt och hållet.
Gött är det. Lite applåder från bakan här i livechatten till Microsoft. Och det är inte ofta man får göra det i open source-sammanhang. Så good on ya, mate!
Nej, men det är väl, vi är ju precis. Microsoft är ju sällan de får good flack, så att säga.
I synnerhet i open source-sammanhang.
Ja, precis. Det är inte riktigt deras arena annars, liksom.
Och för första gången någonsin har Jeppe hetsat på lite här, och jag också. För att vi har faktiskt bestämt oss för att idag kör vi bara slashat i en timme. Och varför gör vi detta, Jesper?
Jo, för att alldeles strax så ska vi börja med vår årsshow. Som varar en timme extra. Och då tänkte vi håller det första en timme och så kommer en timme sen. Så lyssnar du på det här vid podcasten, så börjar den vara slut här inom kort, och du hittar live årsshowen här alldeles bredvid i ditt nedladdade podcast directory. Eller om du lyssnar på sidan, så finns den nog alldeles bredvid eller nedanför eller ovanför. Den går att hitta överallt, hela tiden.
Yeah. Och det laddas med konfetti här i chatten från kossan Johans sida, och det gör de helt rätt i, för vi kommer nämligen göra någonting i liveshowen som är helt unikt i podcast-sammanhang. Det har aldrig gjorts tidigare i podcast-sammanhang, det vi kommer göra nu. Snart.
Tommy vet hur man pushar upp där. Det här blir extra bra för någon som lyssnar på ljudpodcasten, Tommy.
Ja, jag vet. Ja, det kanske blir tråkigt för er. Ni vet ju egentligen inte vad som händer. Men skyll er själva. Ni ska lyssna live 19.30 varje tisdag. Det är så lite så vi jobbar. Så vill ni ha en komplett upplevelse så är det 19.30 tisdagar. Vi har lite personal som vanligt mot slutet av showen. Och det är tävlingen. Kom igen nu. Det är finaste priserna i stan. Och allt ni behöver göra är att vara lite kreativa. Och jag vet att ni är kreativa. Gör loggan i ASCII eller någonting. Hitta på något. Så svårt är det inte. Så måndag den 29 är sista dagen. Då plockar vi ut vinnarna. Har vi sån tur att vi får tag på vinnarna innan showen den 30 tror jag det är. Så tar vi det då. Den 30 kommer vi också även ha med en gäst i showen. I bästa fall live om killen i fråga har tid. Du kommer få ett mejl av mig imorgon. Du som är våran första slashat, eller månadens slashat lyssnare. Vad är det, Jesper?
Jo, det är ju så att vi har ju väldigt mycket folk som är med oss här i både live och i våra kommentarer på avsnitten på sajten. Och vi har ju ändå frågat efter lite Slashat-lyssnare som vill vara med här. Vi vill höra om er, ni som faktiskt som är intresserade av Slashat. Vi vill liksom ge tillbaka lite, bjuda in er en och en allt eftersom. Så får ni berätta lite om vilka ni är, varför ni lyssnar på Slashat, vad ni sysslar på. Kanske till och med promota lite av era egna projekt och sådär. Mm-hmm. Så plockar vi ut en sån varje månad.
Yes, och jag kan faktiskt, om jag snabbt, jag vet inte vem det är ifall personen inte kan ifråga, så vi låter han avgöra först. Men vi har en till nästa vecka som ska få vara med. Och vill du vara med på månaden slashat lyssnare, så är det alltså att ni mejlar bara till slashat@slashat.se. Berätta lite om dig själv, vad du gör och varför du tycker att du ska få vara med. Så tar vi ut någon form av hållplatslista här framöver. Vi kanske till och med är så jävliga att vi väljer några ur live-kanalen här som jag vill veta lite mer om. Och Jesper också naturligtvis. Nu frågar de här om man är med hela programmet. Man är med i slutet i kanske 10 minuter. Och det läggs upp. Vi har några standardfrågor som vi kommer fråga. Bland annat om hur man hittar det till Slashat och sånt där liksom. Och sen så ger vi personen en chans att proma någonting som de kanske själva pysslar med. Och nå ut till Sveriges tech-publik. Men mer om det nästa vecka. Har vi något mer, Jesper, att nämna?
Jag tänkte köra en liten social rant här på slutet. Och det blir helt enkelt slashat.se hemsidan. Ni har slashat på twitter.com/slashat. Ni har oss på twitter.com/tominu. Ni har mig på twitter.com/jespersoderlund. Ni hittar oss på facebook.com/slashat. Och där tror jag är klar.
Ska vi tacka för ytterligare en vecka med tekniknörderi i eten, och så syns vi lagom en liten stund, om någon minut kanske.
Om en liten stund, precis.
Till tack nästa gång! Hej! Samtidigt.
Fint, det är bra. Adjö. Adjö. Slasha. Sure.